Och om ni vill fortsätta att be för Rofat så har han överklagat ett avvisningsbesked och hoppas att få annat besked. Annars känns möjlighet att få stanna här ifall han får en tjänst, ett arbete, så har han också möjlighet att få stanna i Sverige. Kanske någon som har något tips. Vi har under det här året gått igenom det vi ser som församlingens grundläggande värderingar, ledord för oss. Folk runt om, det känns lite så, vart ska jag stå och prata? Ledord för oss, och vi har talat om ärlighet och öppenhet, att det är angelägna saker som vi vill få komma precis till den här gemenskapen som vi är och tror att Gud möter oss där vi är. Vi vill leva gudstillvända, har vi också sagt. Och att vi lever ett liv i gemenskap med varandra. De sista veckorna har vi talat utifrån temat sänd. Att Gud har ett uppdrag till oss. Och nu kommer vi att några veckor framöver tala om den sista utav de här ledorden, hoppfull. Och utifrån det vill jag läsa en text som jag snuddade vid i en predikan i våras. Johannes 7, 37-39. Johannes 7, 37-39. Så är det någon som tycker jag är lite kortfattad idag, kan man gå tillbaks och få en lite utförligare förkunnelse på nätet. När jag talar om Guds tillvänd i det sammanhanget. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Förra julafton hade vi lyckats samla 4 stycken syskon med fruar och man. 15 stycken kusiner i åldrarna 3 till, ja då var det 17. En farmor och en mormor. Totalt 25 pers hemma hos min mor. Och hon bor ganska rymligt och är bra på att organisera, min mamma. Så att det fungerar ganska bra, och julefriden bredde sig ut över oss som ett varmt täcke. Då hände det som inte får hända. Vattnet börjar sina i kranarna. Vi hinner tappa upp ett par hinkar innan det är helt slut. Och vad ska man göra? Ja, det här var i Mullsjö, och min mor bor lite högre upp i, ja, det är som en dal, Mullsjö egentligen. Så jag tar ett par 20 liters dunkar och ger mig ner till min mormoster och morbror som bor lite längre ner, och kollar ifall de har vatten. Men precis när jag kommer dit så sinar vattnet hos dem också. Ja, raskt in i bilen längst ner i dalen, och vad finns där? Jo, där finns min barndomskyrka som jag har vuxit upp i. Och de har ett julfirande. Där nere har vattnet ännu inte tagit slut, och jag kan fylla på mina dunkar och be mig uppåt igen. Som väl var återvände vattnet så småningom. Vi fick reda på att det var ett stort läckage som hade tömt hela vattentornet på vatten. Och, men efter några timmar så hade de lyckats fixa det, och det blev ingen riktig kris. Men det blev en slags påminnelse om hur sårbart vi egentligen lever och förutsätter att allting ska fungera. På Jesu tid var man mycket väl medveten om hur beroende man var av vatten, och att man inte kunde ta vatten som en självklarhet. Många är de småbönder som sett grödan vissna under en skoningslös sol. Eftersom det inte var självklart med mat på bordet firade man verkligen det här lövhyddohögtiden som de höll på med just nu. En skördefest, och man tackade Gud. Och i en speciell rit tog man gyllene krus och öste just vatten på vid altaret i templet så att det rann ut över tempelplatsen. En påminnelse om att Gud hade försett dem med regn och vatten när de behövt. Och det är i det här sammanhanget som Jesus ställer sig och ropar: är någon törstig? Men det handlar ju inte om en fysisk törst. Utan frågan riktar sig djupare och riktar sig faktiskt också till dig och till mig. Är vi tillfreds? Är vi nöjda med livet som det är? Eller ligger det och skramlar en fråga i vårt inre? Är det inte något mer livet går ut på? Har jag fattat hela poängen? Och det finns ju några olika saker som man kan uppleva fyller livet med mycket gott. Romantiken är ju inte helt död i vårt samhälle. Och jag tänker på när jag själv var nykär och jag och min fru, blivande fru då, satt vid ett köksbord och bara tittade varandra in i ögonen tysta. Och så började en väckarklocka ringa i rummet bredvid och den ringde och ringde och ringde och konstaterade att det hade gått 45 minuter när den slutade att pipa och vi bara satt och drunknade i varandras ögon. Och så där kan ju ingen, kan man inte leva liksom i förlängningen i en gemenskap. Då skulle det inte hända mycket vid frukostbordet och så vidare. Men det finns en slags förväntan om att man ska hitta någon som fyller mitt liv med glädje, mening och sanning. Men om man inte har lyckats hitta den här meningen i livet på egen hand, så är det faktiskt en orättvis förväntan på någon annan att den personen ska komma in och fylla allt det där som fattades hos mig. Och jag tänker att det faktiskt kan också vara en orsak till att vissa människor hoppar ifrån relation till relation i jakt på någonting de saknar, men ständigt tycks bli besvikna. Kan prylar och materiella ting möta min djupaste törst? I somras dog vår tv där hemma. Och det var äntligen, tyckte vissa i varje fall, dags att skaffa ny tv. Det blev en som vart större än den gamla. Och jag lyckades koppla ihop den med min gamla stereo och fick riktigt bra bild och ljud och en skön upplevelse kan man få där. Men jag får konstatera nu att den här hösten jag har aldrig sett så lite på tv som jag har gjort nu. Inte sen jag haft så länge jag haft tv hemma. Den här, jag tycker ju det är kul när man lyckas göra ett bra köp och en bra affär och så. Men man vänjer sig ganska snabbt. Och så är det nog med oss. De flesta av oss gillar prylar på ett eller annat sätt. Det kan ju vara böcker eller teknik eller kläder eller gammalt bråte eller någonting som man tycker är lite roligt att samla på sådär. Men man vänjer sig snabbt och det blir som vanligt igen. Ytterligare ett av livets glädjeämnen, det är att lära sig nya saker. Känna att man utvecklas. Och jag har tyckt att det här att få lära sig nytt har varit så givande att CSN är inte villig att betala mig mer ifall jag skulle vilja studera någonting. Och det har varit roligt. Men ja, jag såg också på en intressant dokumentär för några veckor sedan. Jiro Dreams of Sushi. Jiro drömmer om sushi. Är det någon som har sett den? Nej, gör gärna det. En väldigt spännande sak. Handlar om en, det som anses, utav vissa i varje fall, världens bästa sushikock. En 85-åring i, som har en liten restaurang i tunnelbana i Japan. Som har vikt hela sitt liv åt sushi. Och man följer liksom hans kvalitetsmedvetenhet och den ambition han har att verkligen göra det yttersta. Och en av hans lärjungar kallar man inte det. Vad heter det i kocksammanhang? Lärlingar heter det kanske så. Ja, det är bättre. Berättar att han fick göra omelett 200 gånger under ett halvår innan den här omeletten blev godkänd. Och när den väl blev det, då var det liksom jubel. Omeletten blev godkänd. Och det är fascinerande med någon som har ambition. Och också när man själv känner att jag har kämpat för någonting och jag lyckas och jag får erkännande för det. Det är ju jättekul. Men när jag såg den här filmen så tänkte jag efter och sa, men vad är det han har försakat? Liksom vänner och familj och allting annat runt omkring för fisk och ris. Det räcker inte att ha en hög ambition för att tillfredsställa vår djupaste törst. Hur är det med våran törst? Jag tror att törst faktiskt är någonting bra. Att den får oss att söka källan. De riktigt gamla, de som känner att de levt färdigt, de förlorar ofta både hunger och törst och man får truga i dem vad kroppen behöver. Är man yngre och hungrigare är risken snarare att man är så hungrig att man småäter fel saker och hungern kanske har försvunnit när maten väl serveras. Jag tror att vi alla lever med risken att dämpa vår djupaste törst med fel saker. De kanske ger en tillfällig tillfredsställelse och skingrar känslan av att något saknas, men det lämnar inte den här bestående mättnaden. I värsta fall leder det till en livsleda där man inte känner att man på allvar saknar någonting, men inte heller är nöjd med tillvaron som den är. Den som tror på mig, säger Jesus. Vad vi tror på, det vi sätter vår tillit till, det sätter djupa spår, det formar oss. Och visst har ni mött dem. Kostymnissen, får jag väl säga nu då i kostym, som lever för pengar. Eller kulturkoftan som älskar kulturella upplevelser. Eller naturmänniskan, festprissen och så vidare. Alltså människor som formas och tar form utifrån det de satt som nav i sitt inre, varifrån man letar efter mening och sanning. Det märks i hela personligheten. Vad är vårat nav? Det som skapar mening i vårt liv. Inramningen till de här bibelverserna, de är ganska dramatiska. De judiska ledarna, de upplevde Jesus som ett hot, dels mot sin egen ställning, dels såg de risken i ett folkligt uppror mot romarna som ockuperade deras land och den vedergällning som skulle drabba dem i sådana fall, om det blev ett uppror. Därför har de sänt ut sina män för att arrestera Jesus. Och dödsstraffet hängde liksom i luften. Men mötet med Jesus blev inte som de tänkt för de här männen. De mötte ingen man de kunde kalla kriminell. Istället kom de att förundras över honom. Och vi ska här se till tre reaktioner som finns just i det här sjunde kapitlet i Johannes på Jesus. Och jag vill dela någonting om hur de här reaktionerna också stämmer med min erfarenhet. I vers 15 så säger de, hur kan han som har studerat, som inte har studerat, vara så lärd? Jesus gör min värld och mitt liv begriplig. Vi kanske har lite olika kynne. En del orienterar sig ganska mycket efter känslan, vad som känns rätt och upplevs rätt. Andra, och jag tillhör kanske dem, försöker grubbla sig fram vad som är sant och gott och riktigt. Och när jag i gymnasiet upplevde att jag så småningom skulle börja arbeta i församling, ville jag för min egen och andras trovärdighet gentemot mig undersöka vad finns det för alternativ till den kristna tron. Så jag valde att läsa filosofi i Uppsala under ett år och mötte olika teorier om hur världen är beskaffad och så vidare. Men ganska mycket tyckte jag att de hade gett upp tilltron till att det faktiskt går att förstå och förklara världen. Och jag kunde faktiskt inte få ett redigt svar på en sån grundläggande fråga som människans orubbliga värde. Vad är det som gör och sätter människans värde? Och när jag vände mig till min kristna tro såg jag inte bara ett svar på människans i största allmänhets orubbliga värde, utan på mitt eget värde som människan. Jesus gjorde min värld begriplig. En annan reaktion som Jesus fick, vers 31, inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort? Ja, mitt liv, det är inte direkt översållat utav övernaturliga händelser. Men det finns där en del faktiskt som tecken på en tillvaro som inte bara rymmer precis det vi kan se och ta på. Ett tillfälle som var en sån viktig bekräftelse på en Gud som finns och som lyssnar var när jag var ung och kände mig lite vilsen och gick och på en bönepromenad och talade med vår Herre under en stjärnklar himmel. Och upplevde i den stunden att mina böner ekade ut liksom i rymden ovanför mig och undrade, vad är det någonstans som verkligen lyssnar och svarar på de här? Så nästa dag var jag med på ett bönetillfälle i en kyrka. Och vi bad för varandra och då är det en man där, en pastor som upplever att Gud talar till dem och att han har ett budskap just till mig. Och jag hade talat om 5 ting med vår Herre kvällen innan. Och just kring de här 5 sakerna börjar denna pastor tala till mig om det här och det här och det här och det här. Svaren var kanske inte riktigt så exakt detaljerade som jag gärna ville ha om man skulle gå till höger eller vänster i det ena vägskälet. Men upplevelsen, erfarenheten om att det finns någon som lyssnar på mig, den var väldigt påtaglig. Men vid sidan av de här dyrbara tillfällena utav oförklarliga händelser finns någonting som är ännu viktigare. Jag upplever att det finns en underström av frid i mitt inre. Ni vet att på ytan kan det blåsa lite grann fram och tillbaka, olika känslor beroende på hur dagen är. Men en bit under ytan finns det något mer. Ett rotfäste i mitt inre. Och Bibeln beskriver det här så här, att anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Den sista reaktionen som jag ska ta upp här nu då, vers 46. Aldrig har någon människa talat som han. Det var de här orden som männen som skulle arrestera Jesus förklara sig för inför de judiska ledarna när de kom tillbaks utan Jesus. Ibland, inte alltid, när människor kommer till tro på Jesus så är det med ett konstaterande. Jaha, är det den här rösten, den här närvaron som jag känt av tidigare men inte haft något namn på? Det finns många som har upplevelser som inte är riktigt begripliga för dem och därför inte får någon större påverkan i deras liv förrän de får en förklaring för den hos Jesus. Jag känner tydligast av Jesu röst när jag läser Bibeln. Många gånger är det som när jag läser det här bibelordet till exempel som vi läste idag, att det är som att Jesus talar direkt till mig. Ord till vägledning, till rättavisning, uppmuntran, tröst. Också i det förkunnade ordet. Alltså när en människa berättar om ett bibelord och vad det betytt för henne och kan betyda för oss, har jag många gånger känt att det är mer än människors ord. Begriplighet, erfarenhet och tilltal, det är sånt som väcker min tro. Men hur mycket tro krävs för att egentligen få komma till Jesus? Vi kan enkelt när vi läser Bibeln se att den är full av tveksamma, undrande och tvivlande människor som får söka sig till Jesus. Och som får, hos honom får erfara att det verkligen finns skäl att tro och lita på honom. Kanske är den rakaste och uppriktigaste bönen vi möter i Bibeln: jag tror, hjälp min otro. Som en man som vill ha hjälp med sitt barn riktar till Jesus. Så säger då Jesus: ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Den kristna tron är förvissningen och erfarenheten av att vi är skapade av Gud och kommer förbli vilsna så länge vi är skilda från honom. Att Gud kliver över det gap som skiljer människan från honom när Jesus kommer till oss. Att vi genom att tro och lita på denna Jesus får ta emot Jesus i våra liv. Och att han är närvarande genom den heliga anden. Att det blir som en källa inom oss där det strömmar levande vatten. Levande vatten, det är ett sätt att uttrycka vatten som rör på sig. Ni vet ju att rinnande vatten håller sig friskt och klart medan stillastående blir sjukt. Den här texten, den utmanar mig att inte bara tänka att jag har druckit ur den här källan någon gång för länge sedan, utan att det är någonting som jag vill göra varje dag, varje stund. Livet, det innehåller mycket som är gott och njutbart. Och våra behov, de kan stillas på olika sätt. Är vi trötta, så sover vi. Är vi hungriga, så äter vi. Är vi frusna, så klär vi oss och så vidare. Men man blir inte mindre hungrig av en täckjacka. På samma sätt kan inte alla de andra sakerna fylla mitt djupaste, innersta behov utav mening och sanning. Därför vill jag be om hjälp med urskiljning så att min inre törst hålls klar och kan släckas utav det levande vattnet. Jag tror att det verkligen finns mer för mig att upptäcka utav mening, begriplighet, tecken, tilltal och att Gud har mer att erbjuda. Därför tar jag de här orden som Jesus har sagt. Jag tar dem till mig. Och nu erbjuder predikanten i mig att försöka göra en slags poäng utav att jag tog mig ner till min barndomskyrka. Och där hittade vattnet som jag kunde släpa hem. Men det var ju inte poängen i den här berättelsen. Utan poängen var: ur hans inre ska flyta strömmar av levande vattnet. Och glädjebudskapet, evangeliet, den här julen för oss. Ja visst, det är bra att Jesus föddes, men vi var också rätt glada över att vattnet började flöda i kranarna. Och glädjebudskapet idag, det är att Gud vill skruva också på våra inre kranar. Följ med mig i en bön. Jesus, jag tackar dig för vad du erbjuder oss. Att du bjuder oss att ta del av ett levande vatten. Jag ber om hjälp och urskiljning att låta var sak finna sin rätta plats i våra liv. Att bevara den törst som är riktad till dig, ren och klar, för att ta emot vad du vill ge. Välsigna nu var och en som finns i detta rum med din närvaro och kraft för en vecka som ligger framför.